Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas kort av Same Egyptson. Sedan beger du och jag och Same oss iväg till Sveriges riksdag för att höra honom lägga fram slutsatserna i sin avhandling där. Det är en avhandling som kommer få mycket stora konsekvenser. Men först vill jag tacka dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du som inte stödjer dekonstruktiv kritik ännu kan göra det på patreon.com/aronflam i ett ord. patreon.com/aronflam. Patreon är en sorts prenumerationstjänst där du själv kan bestämma hur mycket du vill ge per avsnitt. Som Patreon får du också avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på PayPal via Bitcoin eller på Swish 0768-943737. Dekonstruktiv kritik påverkar. Hjälp till att påverka du med och swisha på 0768-943737. Same Egyptson har bråda dagar, men jag får i alla fall en kort telefonintervju med honom dagen före framställan i riksdagen. I skrivande stund är det februari 2023 enligt den gregorianska kalendern. Same gästade dekonstruktiv kritik senast för snart 4 år sedan, i januari 2019. Då diskuterade vi hans bok Holy White Lies, eller Heliga vita lögner, som precis som hans nu godkända avhandling försöker belägga att IFIS, Islamiska förbundet i Sverige, är det mytomspunna muslimska brödraskapet. Boken belägger dessutom en hel del av de slutsatser som framläggs i Det här är en svensk tiger och för övrigt den här podden, Dekonstruktiv kritik. Skillnaden är att nu har Same Egyptson disputerat med sitt arbete. Det är inte längre bara en bok, det är vetenskap enligt Lunds universitet. Avhandlingen är över 700 sidor lång och kartlägger med en dåres envishet detalj på detalj som bevisar att Muslimska brödraskapet har fått svenska skattemedel för att etablera sig i både Sverige och Europa. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Same Egyptson.
Tack så mycket.
Och grattis till disputationen.
Tack.
Så hur känns det nu?
Det känns en stor börda som jag lyckades att göra färdig.
Hur många sidor totalt blev den, sa du?
Det blev 745 sidor.
Och hur många år har det här tagit dig?
Det började 1999, så det tog många år. Och försöka på olika sätt att göra något intressant i ämnet interreligiösa relationer. Så det tog 23 år. Ja. Det är inte många som sysslar med sånt, men jag hade också delvis deltidsarbete. Jag hade ett företag som jag arbetade med, resor till Egypten. Så att, det var också en att uppleva den här utvecklingen som skedde för muslimska organisationer i Sverige och religionsmöte i Sverige. När jag kom till Sverige 1990 så jag faktiskt kände till det här. Eftersom jag var aktiv politisk, så när man kommer till nytt land så man ska försöka göra en karta för de politiska organisationerna. Och det är klart att eftersom jag kommer från Egypten och många muslimer fanns i Stockholm eller de som är där, så talar de om bröderna som har en lokal där i söder. Så att jag känner till den här utvecklingen i alla många år, och även i Uppsala, när jag byggde Uppsala, så träffade jag en som konverterade, en svensk som konverterade till islam och blev en av bröderna som pluggade med mig orientalistik där och var en grundare till Sveriges Ungdom Muslimer. Så jag stod det här utvecklingen baserat framför mig och försökte vara en del genom religionsdialog, men det slutade med att det blev en avhandling om hur den här historiska delen utvecklades. Mm?
Ja, eller dina slutsatser är väl helt enkelt, vilket även Aje Carlbom har antytt, och Johan Westerholm och Magnus Ranstorp och sådär tidigare, att muslimska brödraskapet är de som är företrädare för den så kallade muslimska gruppen i Sverige. De är få, men de är väldigt organiserade. De har hållit på länge och äskat skattepengar för sin verksamhet.
Ja, det behövdes då en vetenskaplig undersökning med källor. Och det är det som jag har tagit på mig ansvaret.
Och du har gjort ett jättejobb.
Ja, det är många år i arkiv med arkivmaterial och öppna källor. Arabiska och svenska och engelska och litteratur. Så att det är, ja, det är ett arbete som med förhoppning att det kommer att hjälpa debatten och hjälpa muslimer att ta bort den här stämpeln att alla muslimer har brödraskapets ultranationära idéer och att de vill leva i medeltiden. Men det är faktiskt väldigt få personer. Och förhoppningsvis att den här avhandlingen leder till att de förföljda nya tankande personer som kom fram, som Hanna Gadban och Nalen Dekol, att få plats igen i rätt plats, i rätt land, och verka för muslimernas rätta anseende, att de kan också leva i ett modernt, sekulärt land.
Tycker du debatten efter din avhandling har handlat om dina slutsatser och dina förhoppningar?
Ja, tyvärr, det är många, men det är också journalistik. De vill gärna ha uppmärksamhet med sådana snabba bedömningar. Och det är så också att islamisterna, brödraskapet, har allierat sig med en politisk rörelse i Sverige som har stor inflytande på media. Och det är klart att man försöker sänka avhandlingen på olika sätt, men den är godkänd nu. Tesen är färdig och den avhandlingen står nu med alla sina källor. Alla källor skannat och finns länk till nätet så att man kan se själva. Det är inte längre lätt för en debattör att säga nej, det finns inga källor. Nej, han översätter fel. Nej, de här typen av debatten tror jag att jag kommer inte att finnas längre. Nu 20,000 har laddat ner avhandlingen. Många läser det och kommenterar det. Det är en annan karta om kunskap om ämnet.
Jag hoppas verkligen att du har rätt. Det är ju väldigt vanligt att vissa typer av kunskapsproduktion smutskastas i det här landet. Men du nämnde tidigare en politisk rörelse som de hade lierat sig med. Vilken politisk rörelse skulle det kunna vara? Jag vill bara fråga för att föra det till läggen.
Ja, det finns en ideologi som heter faktiskt nyvänster. Det är en ideologi som har växt upp efter andra världskriget, med multikulturella anseenden. Och det här är faktiskt har fått genomslag i Sverige. Och många partier har gått igenom eller gått med på det här. Och det är faktiskt så att den grund och botten var antinationalistisk för att bekämpa nazismen och fascismen som orsakade andra världskriget. Men det har gått för långt. Det är, man visste inte de här patriarkala strukturerna och fundamentalistiska islamismen som skulle komma med immigrationerna under efter 60-70-talet. Man hade inte någon aning om det. Men när de här nya emigranterna kom till Europa så blev alliansen mellan de här nya vänster och de här klanerna och klantänkandet väldigt märklig. Men det har pågått länge.
Ja, så vad händer nu? Imorgon ska du tala i riksdagen.
Jag ska bara förklara fakta som jag har lyckats få från arkivmaterial från arabiska källor som de flesta politiker och akademiker hade inte tillgång. Och jag ska försöka bevisa att det är dags nu att reagera för att det här skadar inte bara debatten och skadar miljön, att det skadar framförallt emigranterna eller invandrare som fåtal personer lyckades att med miljardbelopp att skapa parallella samhället. Och det här börjar man se att det här skadar Sverige i helheten.
Jag ser att du också har i avhandlingen inkluderat en, inte i jämförelse med avhandlingen i sig, men en rätt omfattande engelsk sammanfattande översättning kan man säga.
Just det.
Och varför har du gjort det?
Sverige är unikt med offentlighetsprincipen. Jag tror att de källorna som jag lyckades få finns inte någon annan forskare i världen som lyckades få ta på. Och de slutsatserna som bygger på de här källorna måste vara väldigt nyttiga för andra europeiska länder som har samma fenomen. Och med den här engelska sammanfattningen hoppas jag att forskare i andra länder kanske kan lära sig hur kan man gå använda metoden som jag använder för att komma till slutsatserna. Det är viktigt också för andra politiker i debatten runt om i Europa att förstå vad som händer i Sverige och vad händer i Europa.
Får jag fråga, när det gäller muslimska brödraskapet i Europa, om du jämför med Sverige, var skulle du säga är muslimska brödraskapet enligt din avhandling starkast etablerat?
Ja, Sverige är starkast utan tvekan. De har arbetat väldigt mycket i Storbritannien.
Mm.
Men de har 2015 var vändpunkten där. Men vi har fortfarande samma tid. Nu, visst börjar man stänga vissa skolor, men stora summorna som kommer med Islamic Relief och andra organisationer som vi drar sig är fortfarande verksamma. Och påverkar den kulturella och integrationssituationen. Så att,
i Sverige eller i Europa?
I Sverige är det starkaste. Som sagt, Europa först börjar få syn på det här. Och de flesta länderna i Europa. Sedan 2015 vände det här bladet i många länder, tror jag.
Men de pengar som vi svenskar har gett till muslimska brödraskapet här i Sverige, de har också gått till en paneuropeisk organisation. Det pratade vi om senast, eller hur?
Ja, inte bara europeiska. Det ser vi. Somalia har gått massor av pengar. Saudiarabien bygger man en bank med de här pengarna. De pengarna som gick till islamiska skolor av muslimska brödraskapet, de pengarna vet ingenting. Det är bara troligen undersöker bara ett år som visade att Waberi smugglade 13 miljoner här och köpte möbler för 10 miljoner som Il Nadi smugglade till Saudiarabien. Men det här måste faktiskt undersökas eller utredas ordentligt. Vi har också över 100 miljoner som går årligen till Islamic Relief. Vem ser att var pengarna tar vägen? Islamic Relief är en internationell organisation som Muslimska brödraskapet har stor inflytande på. Är det någon som vet var de här pengarna går vidare?
Varifrån ges 100 miljoner årligen till Islamic Relief?
Från Sida.
Okej.
Okay. Och de organisationer som arbetar med Sida.
Och tror du att det kommer bli någon förändring nu när Karin Jämtin inte får förlängt förtroende? Och...
Det får politikerna avgöra. Jag bara lägger fram fakta. Jag försöker nu mera att jag gjorde mitt uppdrag nu. Visst, jag uttalade mig lite tidigare om situationen, men jag försökte göra det som debattör. Men nu har jag en avhandling med alla källor som bevisar slutsatsen. Så jag hoppas att politikerna sätter igång nu och läser. Det är över 20 000 vanliga medborgare som börjar läsa nu. Det är dags att politikerna som bestämmer över våra över skattemedlen här ska också ta del av den här kunskapen och bestämma och lära sig vad det handlar om.
Du har som sagt gjort ett fantastiskt arbete. Är du rädd för din egen säkerhet nu?
Ja, jag har gått igenom mycket värre, så det här är ingenting. Nej, jag bryr inte mig och jag vill att folk ska inte bry sig och vara inte rädda. Och de ska ta frågorna, de farliga frågorna på allvar. Duckar man för det så det är bara värre och värre.
Ja, men jag läste i alla fall i tidningen att universitetet hade svårt att hitta människor som ville delta i opponeringen mot din avhandling.
Ja, det stämmer. Det var väldigt svårt och det också visar sig också med det här säkerhetsuppdraget som har präglat hela den här dagen. Vi visar vi att det här har gått för långt.
Ja, DNs Orenius antydde att det berodde på att den var politiskt kontroversiell. Och sen så får de det lite att låta som att det skulle vara det som är problemet.
Ja, jag håller med honom kanske delvis att det är politiskt kontroversiellt för att politikerna som ingår i den här avhandlingen kommer inte att ge upp. Och de ska frågasätta och de ska skrika och de ska anmäla här och dit och där. Och deras allierade också kommer inte att acceptera detta så enkelt. Så det är klart att så sätt är kontroversiell. Men den material som finns där, de källorna som finns där, det alla kan ta del av det. Det handlar inte om att det är kontroversiell kunskap, utan att det är kontroversiella politiska aktörer som ville att stoppa den här processen.
Jo, men jag noterar till exempel att det förekommer väldigt få namn i artiklarna om avhandlingen, trots att namnen står i avhandlingen.
Det får journalisterna svara på, de som skriver. Journalisterna, jag ger dem faktiskt väldigt dålig betyg som rapporterade om det här avhandlingen. De till exempel anonymiserade en av de mest kända aktivisterna i nätverket. Och trots att alla vet vem han är och han presenterar sig själv med sitt eget namn. Men de valde att sen på ett märkligt sätt stod han som nästan med offerkoftan. Ja.
Ja.
Det får journalisterna svara på dina frågor. Det här.
Ja, jag bara, du har ju varit med om rätt mycket, så jag misstänker att du kommer klara det som kommer nu också. Det är ju som du säger, de ger ju inte upp.
Nej, det är mycket intresse. Det är miljoner som Magnus Ranstorp skriver, hundratals miljoner. Men jag ser det är miljardbelopp, inte bara miljoner.
Nej. Och det är svenska skattepengar alltså.
Ja, de var entreprenörer som har hittat skattepengarna som mål. I andra länder, till exempel i Schweiz och i Tyskland, hade de andra verksamheter som försörjer sig med. För att skattepengarna kunde de inte nå. Men i Sverige, det var den nischen som de hittade, det var skattemedel. Och det var, ja, som sagt, det är miljardbelopp som handlar om.
Ja, men tack vare dig så kan vi alltså i alla fall konstatera nu att IFIS är Muslimska brödraskapet.
Det stämmer.
Då så. Då tackar jag för mig, Samuel Egyptsson, och sen så ser jag fram emot att höra dig tala i riksdagen imorgon.
Ha det bra.
Detsamma.
Hej. Hej.
Det är liberalen Robert Hanna som anordnat eventet och det är fullsatt. Även om jag inte kan se en enda politiker från det rödgröna blocket. Något som också bekräftas av Robert Hanna när jag ber om en deltagarlista. Han är ovillig att lämna ut den med tanke på säkerheten men säger att, citat, inte en endaste person från det rödgröna blocket, slutcitat, var på plats. Han tillägger också att dit räknar jag såklart Centern, vilket på något sätt egentligen inte längre behöver sägas. Han tillägger också att han tycker det är tragiskt att arbete mot extremism blivit blockpolitik, men så är det sedan länge. Jag förstärks i min egen slutsats om att vänstern inte kommer att ta till sig avhandlingens innehåll. Inte frivilligt i alla fall. Socialdemokraterna nämns 87 gånger i Samuels avhandling och Miljöpartiet 57 gånger. Min kritik mot Samuels bok var att den inte tog hänsyn till socialdemokraters och miljöpartisters egna bevekelsegrunder för att sälja ut alla andra medborgare till ett gäng bidragsfuskande islamister. Att den förutsatte att de skulle vara naiva, grundlurade eller bedragna. Den reaktion avhandlingen genererat i stora medier och att inga socialdemokrater och miljöpartister ens nu vill närvara vid föredraget borde tysta sådana lama ursäkter. De sålde ut sitt land för röster och hopp och makt. Alla kan inte göra något. Men jag kan i alla fall spela in och sända det här föredraget så att vänsterns riksdagsmän och kvinnor kan lyssna i efterhand om de så skulle önska. Jag vill också att du skulle höra det eftersom det är en bra sammanfattning av en mycket omfattande lunta. Vill du ladda ner den själv för att få veta hur omfattande hittar du länken i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag vill också påstå att Sami Egyptsson är lite on fire i det här föredraget och panelisternas kommentarer efteråt är väl värda att höras. Khaled Salik, som opponerade sig mot Sami Egyptssons avhandling i Lund, förklarar tydligt vad dess styrkor är. Sten Widmalm, statsvetare från Uppsala universitet, talar om vikten av akademisk frihet och bristen utav den i Sverige. Och professor Göran Linde deltar också i panelen. Sedan följer en drös frågor från de närvarande politikerna och tjänstemännen, en stycken tjänsteman. Varefter Sami avslutar på ett briljant sätt. Njut.
Så, hej och välkomna allihopa. Jättekul att ni har tagit er tid att komma hit till Sveriges riksdag. Det är väldigt sällan som det finns ett sådant stort intresse för våra riksdagsseminarier. Och det beror ju på att det finns ett väldigt stort samhällsintresse för den disputation som då Samuel Egyptsson har presenterat nyligen. Och med tanke på det att han faktiskt redovisar och försöker göra en koppling mellan Samiska förbundet och Muslimska brödraskapet, så finns det också ett intresse att ha hit honom för vi riksdagsledamöter att ställa frågor också. Alla partier är överens om att inga skattepengar ska gå till extremism, och när vi får en sån här avhandling som är så omtalad och debatterad, så är det bästa att göra att ha hit källan. Så jag är väldigt hedrad att Samuel på så kort tid haft möjligheten att ställa om och komma hit till Sveriges riksdag för att presentera sin avhandling. Och det kommer göra så här idag att Samuel kommer att presentera sin avhandling. Han kommer att prata ett tag och sen kommer vi att kalla upp Khaled Salih, som var opponenten och statsvetare. Sten Widman, som är professor och statsvetare vid Uppsala universitet. Och Göran Linde, som är också professor i samhällskunskap vid Stockholms universitet, för att reflektera. Och sen kommer vi upp med frågor från publiken, och jag kommer att prioritera då riksdagsledamöterna när det kommer till frågorna, så att ni är medvetna om det. Och det är väldigt många riksdagsledamöter här, så ni får sträcka upp handen till mig så fördelar jag ordet. Men i övrigt så vi har gärna en applåd och välkomnar Samuel hit idag.
Tack så mycket. Den här avhandlingen som ni kan ladda från Lunds universitets hemsida har tagit många års arbete. Mycket källmaterial som har inte funnits för forskare tidigare. Språk, karriär har jag försökt att övervinna genom att översätta delar av dokument. Både från öppna källor från internet och även från arkiv. Som ni ser att det är många som laddar ner avhandlingar. Det är snart säkert över 20 000 idag, det är från igår. Vilket innebär att frågan är aktuell. Många är intresserade av att veta vad skillnaden är mellan islamism och islam. Mellan islamister och muslimer. Vad samhället ska stå för. Och hur ska man förhindra extremismen i vårt samhälle. Jag hoppas att riksdagsledamöter tar chansen, laddar ner avhandlingen och igenom. Alla källmaterial som finns kan också laddas ner. Man kan gå vidare med källorna och analysera texterna på det sättet som man önskar. Men all källmaterial finns. Jag vill läsa en liten sticka här som kan presentera avhandlingen och frågan. Global politisk islam, muslimska brödraskapet, Islamiska förbundet i Sverige, ställer frågan om Islamiska förbundet i Sverige, IFES, kan anses vara en gren av det muslimska brödraskapets globala nätverk av politisk islam. Företrädare för Islamiska förbundet har ständigt förnekat detta samband. Från forskarehållet har framhållits att frågan är omöjlig att undersöka på grund av bristen på källor. En vanlig uppfattning är också att Islamiska förbundet och dess nätverk består av religiösa trossamfund och inte politiska organisationer. Jag har haft dock en fördel genom arabiska, mitt första akademiska språk, vilket gör att jag kunde utnyttja ett källmaterial som de flesta spanska och europeiska forskare inte når. Resultatet. Efter en noggrann undersökning kommer jag fram till att Islamiska förbundet praktiskt taget är en kopia av det globala nätverket Muslimska brödraskapet. Kontakterna mellan de båda har varit omfattande ända sedan det svenska grenen inrättade på 1980-talet. Deras organisation är lika. Med ett likartade organisatoriskt nätverk som kontrolleras av en inre cirkel, fåtal människor som sitter i de olika styrelserna. Deras ideologi är detsamma, med samma syn på den sanna islam. Som bland ritning för samhället, byggt på sharia. Deras islam är alltså inte en privat religion för tillbedjande och fromhet, utan en vision om samhällets ordning. Synen på kvinnan, barn, homosexualitet, ateister, kristna, judar, staten Israel är samma. Liksom den utopin och utopiska visionen om att islams slutända slutliga all makt på jorden. I praktisk politik följer IFS, Islamiska förbundet, på punkt efter punkt Muslimska brödraskapets fredliga strategin i Europa. Med missionering, dawa, inkvalificering, parallellsamhälle, lobbyverksamhet, inträde i andra partiet, lobbyism. I redan befintliga partier med målet att gradvis stärka och sprida sin politiserade version av islam i land efter land. avhandlingsslutsatsen är att Islamiska förbundet och dess organisatoriska nätverk utgör Muslimska brödraskapets svenska gren, eller det som heter på arabiska Al-Tanzim Al-Qutri, en national organisation. Då kommer jag till, vad är det som talas om det som kallas sann islam, som Muslimska brödraskapet talas om? Jag får säga att för min skull, eller för min uppfattning, att det finns lika islam, många islam, som lika många muslimer. Var och en, när två muslimer sitter, det ena säger att det här är islam och den andra säger nej, så är det inte. Så är islam. Men de flesta är överens om att det finns fem pelare i islam. Vad är de? Ja, trosbekännelse, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Man säger så här när man blir muslim. Den andra är med bön. Man håller bön fem gånger om dagen. Men det är inte obligatoriskt. Men vissa kan diskutera det också, frågan. Den andra är fastan. Ja, vissa säger att man kan fasta i ramadan, säger sig nej, man kan hoppa över om och fasta i andra dagar i andra månader. Almose, om man har råd, och pilgrimfärd, det är också om man har råd. Så här är fem pelare som de flesta muslimer går med på. Och det finns i detta grunden till liberal islam, och finns också till fromhetsislam i det här kategoriseringen. Ett exempel, jag vill läsa detta till er så att ni kan förstå hur kan man också tolka islam. En filosof från 1100-talet säger så här: det fanns en tid då jag tog illa vid mig om min väns religion icke var min egen. Men nu har mitt hjärta blivit sådan att det upptar varje religions form. Det är en fredsplats för gesäller och ett kloster för munkar, ett tempel för avgudabilder och ett kapa för pilgrimer. Lagens tavlor lika väl som Koranens heliga bok. Det är till kärlekens religion jag bekymrar mig. En muslim från 1100-talet. Vanlig text som många muslimer går med på. Men det var inte populärt för makthavare. Vi ser också en lik som heter Hagga al-Hajjaj från 800-talet. När han kom med sån budskap mördades han i Bagdad som kättare. Vi har motsvarande också i dagens islams uppfattning. Vi har en filosof som heter Muhammad Taha i Sudan. Han också fick samma öde som al-Hajjaj 1985. Mördades av sudanesiska regeringen. Då hade vi Muslimska brödraskapet vid makten tillsammans med militären. Al-Turabi, Muslimska brödraskapets högsta ledare i Sudan, godkände dödsstraff. Motsvarande också egyptiska Farag Fouda. Han också accepterade inte att islam ska vara en samhällsplaneringsmodell. Han fick samma öde, sköts ihjäl på gatan 1992. Men vi har en annan bild av islam som skrivs av Muslimska brödraskapet. Grundaren Hassan al-Banna från 1920-talet. Det var den tiden som Mussolini och Hitler härjade Europa. Men vad ser vi hans syn på islam? Det som han kallar Muslimska brödraskapets islam. Då säger han: det är islams natur att dominera, inte att bli dominerad. Att påtvinga dess lagar på alla nationer och att förlänga dess kraft till hela planeten. Men Hassan al-Banna hade också slogan som alla känner till, som sjungs i arabvärlden, muslimska världen. Det säger: Allah är vårt mål, profeten är vår ledare, Koranen är vår lag, jihad är vår väg och döden för Allahs ära är vår högsta strävan. Den islam som Hassan al-Banna erbjuder det muslimska brödraskapet har 20 villkor som han skrev tydligt för att man ska ingå i nätverket som han grundade. Och i de här 20 villkor som är väldigt skrivna i avhandlingen ser vi synen på islam som en politisk rörelse, som politisk ideologi. Vad har det för mål? Ja. Ustaziyat al-alam. Att bemästra världen. Att muslimerna ska vara som mästare, lärare, läxa de andra för att veta sanningen. Den sanna islam. Men den har en politisk modell. Och den ingår i det som kallas shumuliyat al-islam. Shamil, det betyder totalitär. Att islam ska härska. Och härska över hela världen, som vi såg det här med mästerskap. Att det kan ske även till och med en typ av kolonialism. Det kallas al-istimar med islam. På så sätt ska muslimerna med som frälsningsarmé ska utbilda världen. Hur ska sharia styra människor så att de kan leva i Guds relation med Gud. Det har inte gått bra för Hassan al-Banna. Han självklart startade en militärfalang för att kunna ta över makten, men militärfalangen har avslöjat och beslutat med att han sköts ihjäl själv av som hämndaktion från egyptiska staten. Men den här rörelsen har levt. Även i fängelsen och efter när det kom från fängelse ut, så som ska användas av politiska makten. Inte bara i Egypten och världen, även i internationellt. Att använda den som ett redskap mot kommunismen på 50, 60, 70, 80, 90-talet. Den som tog fanan, han heter Al-Qaradawi. Och han kallas den andliga ledaren från Stiftelsen Rörelsen. Han erbjöds bli generalvägledare, den högsta. Flera gånger han tackade nej. Han valde som uppdraget att genom hans predika via Al Jazeera och hans politiska aktiviteten i Europa att genomsyra samhällen, så att genom det blir det en islamsk ordning från gräsrötterna. Han skriver så här: islam kommer att erövra Europa utan svärd eller strid, men med tanke och dawa, mission. Väldigt tydlig budskap för muslimerna som ska följa honom och hans budskap i Europa. Han grundade något som heter Europafatwarådet. Det ska vara juridiska instansen för alla muslimer i Europa. Hur ska de följa sharia? Varje år möts de i en europeisk stad och kommer med resolutioner för muslimerna i Europa. Vilka muslimer? Det är klart, det är hans muslimer eller hans följeslagare. Eller den här organisatoriska sambandet som kallas förenad, eller som kallas federationen av islamiska organisationer, som består av 23 olika länder i Europa. En av dem som var ordförande till den här federationen är en svensk marquan som grundade Islamiska förbundet i Sverige. Han heter Shakir Ben Mahdoub. Väldigt känd i arabvärlden. Han uttalas i arabiska media ofta, och vi har massor av källorna i avhandling som han talar. Vi ser här Shakir Ben Mahdoub säger, talar han: vi vill inte dra uppmärksamhet till att vi islamiserar väst, därför att detta inte känner oss. Jag vet inte om vilken vision han hade och vilken möjlighet och resurser som han gjorde, att han trodde. Men i alla fall det är en övertygelse att han har den här missionen att skapa en islamsk ordning, som är en av de 20 villkor för Hassan al-Bannas förståelse för Island. Men Europafatuarådet hade ett möte här i Stockholm 2003. Fredrik Malm har uppmärksammat detta på en artikel i Dagens Nyheter då. Men de kom en resolution som säger så här: muslimer har äkta rätt att hänvisa till muslimska domar eller helgcenter som avgör i enlighet med islamiska sharia. Det är grunden till ett parallellt samhälle. Muslimer ska ha egna lagstiftningar. Det ska det ingå i sharia-lagar. Det är inte ni som ska stifta lagar. Det är imamer som läser Koranen och med deras tolkning kan ge domen i frågorna. Hur är det egentligen? Hur ska man studera Islamiska förbundet i Sverige? Hur ska man studera det från tre olika perspektiv, metodiskt? Att se också likheterna från Sverige, Europa, Egypten. Hur ska man se den både organisatoriskt, politiskt och ideologiskt? Tidigt 1994, titta där. 1994 grundades Islamiska förbundet i Sverige direkt några månader efter den internationella stadgan som är taget 1994 i Egypten. Med villkor hur de nationella organisationerna ska ingå i den nya internationella organisationen. Här kom den andra man från Egypten, Al-Khatib, och höll föredrag i södra, i församlingen södra Stockholm här. Och han talade om missionen att genomsyra Europa genom dawa för att skapa en islamsk ordning. En inspelning som jag har i mina källor. 1904 också var samma tid som Erbakan gjorde stor konferens i Istanbul med nyckeln till Konstantinopel tillsammans med ledaren från Egypten, från Muslimska brödraskapet, generalvägledaren och den högsta ledaren för Jamaa Islami från Pakistan. De tre står där och med nyckel av Konstantinopel påminner att de ska erövra den andra Rom. Det är västeuropeiska romerska riket. Det där talar Karadawi att vi ska erövra Europa genom dawa och mission. Men jag ska berätta lite om vad har jag gjort i min avhandling så att ni kan förstå det arbetet som jag ställer fram. I avhandling ställer jag upp 8 indikationer för tillhörighet. Ett par av dem handlar om just organisatorisk tillhörighet. Det är organisatoriska kontakter respektive personliga kontakter. I det omfattande material som jag har samlat in från hemsidor och andra öppna källor finner jag ett par 100 sådana kontakter. De framstår i fotnoterna och i länkar som alla kan öppna. Fakta talar för sig. Jag påvisar också i vissa finansiella kontakter, men det kanske inte är lika många. Men ytterligare en indikation är det historiska grundandet. Där finner man att viktiga grundare i FIS har kontakter med det internationella muslimska brödraskapet. En av ledarna i FIS är också senare motsvarande muslimska brödraskapets europeiska federationen FEOI under de 8 viktigaste åren mellan 2006 till 2014 då den arabiska våren infölj tillsammans med revolutionen i Egypten 2001. En annan ledare som ni känner till är Faberi som var rektor i Göteborg var också en vice ordförande i samma europeiska organisationen. Det finns massor av källor som binder ihop både den organisatoriska och den ideologiska bandet mellan dem. Men vissa saker som inte allmänheten i Sverige känner till. Jag vet inte hur många känner i Sverige Khatib. Men kanske någon få som känner Mahmoud Ezzet som sitter här i Stockholm 2012, mitt i arabiska våren och blev gäst av Stockholm, Islamiska förbundet i Stockholm på deras konferens. Mahmoud Ezzat var en av de hökarna i Muslimska brödraskapets internationella organisationen och var ansvariga för det internationella nätverket. Han sitter här med ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, men ni ser att han sitter högre än den andra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En organisatoriska modell som finns i Egypten, som finns i Europa, som finns i Sverige. Det är en hierarkisk organisation, bygger på förtroendet. Och därför har de hemligfulla organisation som vill inte skapa ett parti, utan att de vill gärna uppfattas som religiösa samfund. Och de går in i partierna för att med lobbyverksamhet kan få sina mål. Startar de eget parti så måste de komma med sina utopi och deras mål med islamiska ordning. Och hur ser man på muslimerna som ett kollektiv grupp? När jag gick igenom alla de här källorna så såg jag otroligt likheter. Inte bara likheter, men också en ordagrann översättning för mål och strategier. Tittar man på Islamiska förbundets mål, så det är en översättning av internationella stadgar. Tittar man på hur de vilar ideologiskt, ja, då översätter de 20 villkor för Hassan el-Banna att förstå islam. Översätter det till svenska, sätter logon, Islamiska förbundets logo på den, och sen skriver de hur man uppfattar sann islam. Så det är otroligt kopia av den tankegången och ideologin. Men det här lyckades bra. Det ser vi att i vissa partier kom de till ministerpost, i vissa kom de till styrelsen, men strukturen är väldigt tydlig. En av de rikaste i världen och talisman internationella nätverket, Josef Nada, grundaren till internationella banken, kyssar handen till generalguiden. Visar hierarkin att ordarna kommer alltid uppifrån. Ideologiskt, det finns ett mål. Det är väldigt tidigt när vi läste tidigare på resolutionen från 2003 att målet är att ha egna domstolar, eller det som kallas i litteraturen, enklavisering, som innebär att man bygger något enklav i samhället. Eller något med andra ord man kallar det större samhälle. Men hur det här samhället ska styras? Ja, det liknar det som vi har i Ottomanska riket, att det ska styras av sekter, religiösa sekter. Och den här processen har gått sedan de började 1991, när de försökte med partierna att gå in i partierna och berätta att muslimer ska vara kollektivt, ska inte vara som individuella. Och i de här breven som ordförande till Sveriges muslimska råd från 1991 fram till 2006 har samma idé. Vad handlar det om? Ja, muslimerna har viktiga frågor. Äktenskap, skilsmässa, vård av barn, omhändertagande av minderåriga barn, lediga betalda timmar och dagar för högtider. Allt det här behövs särlagstiftning. Och för att skydda de svenska muslimernas muslimiska identitet. Det är familjelagstiftning, islamisk familjelagstiftning som ska gälla. Och att muslimerna ska få status som egen minoritet. Det är det som hela strukturen bygger på. En ideologi som uppfattar muslimer som en enklav i samhället. Men hur många är de egentligen? Är det de samma som när de talar om muslimer i Sverige? 400 000 som Reinfeldt talar. Eller flera hundratusen som Broderskapsrörelsens tidning talar om. Jag har gått igenom noggranna över alla källmaterial som finns i statliga arkiv. Jag får se så här. En rapport för Islamiska förbundet i Stockholm 2002 säger att de är 25 000 medlemmar. 2015 säger de i en annan rapport till myndigheterna att de är bara 350 medlemmar. En annan årsredovisning säger att deras medlemsavgift under den tiden talade om 20 000 var 4 600 kronor. Vad det ger för signal. Det är väldigt få personer som har med en entreprenörverksamhet och skicklighet lyckades att föreställa sig som representanter för 100 000 muslimer i Sverige för att bygga en egen en verksamhet. I det här lyckades jag få 13 personer. Titta på hur många har de grundat organisationer. Hur många styrelser de satt i. Och hur många hade de som post som ordförande. Det är väldigt fåtal personer med namngivna. Finns i alla styrelser, finns i alla poster. Som kan ge indikation på att det är exakt som det är i hela Europa. Det är en elitaristokrati. Eller i andra ord, från andra forskning i Storbritannien kallar det inre cirkel. Fåtal personer hierarkiskt tar över hela makten. Det är samma personer som grundade och styrde alla dessa organisationer som rullar en miljard belopp under åren. Ett exempel här, ja. Vi ser alla dessa skolor tillhör Sveriges muslimska skolor, grundades av samma personer från Islamiska förbundet. Samma företag grundades också av samma personer. Muslimiska och även kvinnoföreningar. Den som satte på institutionella mötet var en man, en imam från Islamiska förbundet. Det är Ibn Rushd, det är samma personer som grundade Islamiska förbundet själva, organisationen från 1995. Islamic Relief, han imamen, eller ordförande till imamrådet på andra sidan. Det är han också som grundade kvinnoorganisationen, grundförening, som grundade Islamic Relief. Och när det bröts ut kriget i Syrien, vad gör han? Lämnar han hela Sverige och grundade en militär falang i Syrien istället. Och sen grundade de också något som heter Sveriges muslimska råd 1990 för att driva lobbyverksamhet. Det är de som också, men som jag läste Mahmoud Davids brev, hade muslimsk politisk forum och politisk islamisk samling. Med politiska islamisk samling lyckades de komma till Moderaterna och blev utförande till Islamiska förbundet, blev riksdagsman som en av era kollegor som stiftar lagar för hela Sverige. Det är en liten organisation med en otrolig makt där man gjorde rapport om hur många representerar muslimerna på media, så fann man att de här står för nästan 70% av det frågade till media. Inte bara medialisk utan ekonomisk och politisk makt de lyckades att skapa. Det är bara en liten exempel. 2016 tog jag årsredovisningen för 3 organisationer. Islamic Relief som har en internationell nätverk från muslimska brödraskapet som försörjer många anställda som tillhör organisationen. Tar minst 100 miljoner kronor om året från svenska skattebetalarna. Sen Sveriges islamska skolan, där ska man fostra barnen enligt Hassan al-Bannas 20 villkor. Och studieförbundet Ibn Rushd som jag har i detalj visat kopplingar mellan dem. De har tagit 437 miljoner det året. 3 år senare, 2019, uppdaterade jag deras årsredovisning. 618 miljoner det året har de fått. Men det året var väldigt intressant för mig. Hur mycket pengar har de sparat det som kallas eget kapital på finansiella termer. Eget kapital för de här organisationerna, 250 miljoner kronor har de lyckats spara. Det är deras egna nu. De kan stämma över vad de här pengarna ska gå till. Det är skattebetalarnas pengar. Det utöver alla de här pengarna som till exempel hittades i Somalia konto eller i Saudiarabiens konto. Det finns bara två länder som välkomnar brödraskapet i arabvärlden efter det avslöjade deras politik, deras kluvna tungor, deras utopi, deras misslyckande att styra länder under arabiska våren. Det finns bara två länder kvar. Det är Qatar och Turkiet. Turkiet som ärvde den turkiska motsvarande organisationen med Erbakan som heter Milidörs, som AKP idag med Erdogan i makten stödjer fullt hjärtat muslimska rörelskapet, och ni känner till det här historien. Men det finns också Qatar. Och i Qatar har de adopterade Qaradawi som har fått otrolig inflytande via Al Jazeera. Vi gjorde den lilla staden Qatar till internationell anseende stat. Sen finns i Europa. De är kvar och de är våra fråga idag. Vilket jag lämnar den till som politiker, som representanter för svenska folket. Att bedöma den här situationen utifrån den avhandling som jag ställde till Lunds universitet 10 februari och fick godkänt. Tack för det.
Tack. Jag tänkte kalla upp Khaled Salih som var opponenten på Sammes diskussion. Även Sten Widman, professor och statsvetenskaplig professor i Uppsala universitet. Och Göran Linde som också är professor i samhällsvetenskap i Stockholms universitet. Så jag kommer ge ordet till er själva att ge reflektioner på avhandlingen. Nu har vi 10 minuter på oss. Sen behöver vi öppna upp till frågor från riksdagsledamöterna framförallt. Tack.
Tack så mycket. Jag hade privilegiet att plågas med att gå igenom avhandlingen. Den är väldigt omfattande och väldigt detaljerik. Jag skulle vilja rekommendera att ni betraktar det lite grann som samhällsförsök att identifiera fingeravtryck av de människor och organisationer han studerar. Det skulle inte förvåna mig om han hade skrivit en novell istället för en avhandling. Det skulle inte förvåna mig om han skulle bli utnämnd, i alla fall avhandlingen eller boken skulle bli utnämnd till Sherlock Holmes pris för hur man identifierar fingeravtryck i det myller av arbete som har pågått i 30, nästan 40 år. Så det är väldigt gediget arbete på det sättet. Man ska också komma ihåg att i den här debatten naturligtvis kommer det finnas väldigt många som sätter tvivel på det som Sami har gjort. Inom statsvetenskap finns det en hel tradition om hur man sätter till. Man kan studera hur ideologier ifrågasätts. Det till och med finns ett namn för dem. De kallas för tvivelsköpare, köpmän som tvivlar. Några av dem har intressen akademiskt, några av dem har total roll, några har av intellektuell nyfikenhet, eller ska bara ifrågasätta saker och ting. Så i det brus som vi hör kring avhandlingen så ska vi hålla isär vad är det som pågår. Det är krävande om ni ska penetrera den här avhandlingen. Men som tur är så finns det också mycket av, eller det mesta av det han studerar redan upplagt. Det är en fantastisk tjänst som Sami gör hela sitt material tillgängligt. Vilket gör att man kan själv sätta igång grupper och utdyka i varje fingeravtrycket som Sami har identifierat. Jag vet att vi har 10 minuter. så nu ska jag sluta.
Jo, jag ska inte ta någon vetenskaplig fråga eller en metodisk fråga. Jag ställer en politisk fråga och gärna vända mig till närvarande riksdagsledamöter här under. Det är ju så att när det gäller stöd till trossamfund så är den historiska grunden bara det att de som var statskyrkliga, de hade ju finansiering av sina kyrkor och sina prästlöner och allting sådär från staten. Medan de frikyrkliga kanske betalade sina lönehus och sina pastorlöner och annat. Och då infördes det här som en rättvisereform som väl kan verka rimligt från den på sin tid. Och därefter så var man ju vidgat stödet till trossamfund även till icke-kristna trossamfund. Men sen är det så som vi alla vet att det finns ju ganska mycket oegentligheter som sker i detta. Och det som Samir faktiskt nämnde här också. Och sedan så tycker jag att man ska kunna ställa sig frågan egentligen varför föreningar som är klassificerade just som trossamfund har rätt till statligt stöd och inte andra. För det finns ju, vi har ju värderingsdrivna och ideella föreningar som till exempel Amnesty eller Rotary och massor med andra också. Där medlemmarna själva betalar för finansierar fullt ut med sina medlemsavgifter eller på andra sätt insamlade medel. Och nu vet vi att det var en utredning för några år sedan som tittade på just det här med stöd till trossamfund. Och av någon anledning så var ordförande i den kommittén DRL. Så det var väl nästan förutbestämt vad resultatet skulle bli. Så nu frågar jag våra närvarande politiker, är det inte dags att lyfta frågan om stöd till trossamfund en gång till?
Ja, jag heter alltså Sten Wiman och jag forskar i statsvetenskapsinstitutionen på Uppsala universitet. Och jag har forskat länge om Sydasien, delar av Afrika och så. Och jag har precis som Samuel pekat ut personer som tillhör nätverk och som då bedriver auktoritär verksamhet av olika slag. Och i de här auktoritära länderna så har jag förstås fått irriterade och upprörda, men det finns ju ingen, jag har inte sett någon liknande reaktion som den i Sverige mot dig, Samuel, som då har uppkommit i kölvattnet och under din diskussion och efter den och så. Det är helt otroligt det du har tvingats gå igenom, tycker jag, och det var otroligt också att se att du lyckas genomlida den här hela disputationsakten. Och det här har inte tagit slut än heller, utan det här är någonting som fortsätter attacken mot samer. Och det är viktigt att ta upp detta. För att den kritiken som har riktats mot samerna, ni kanske har märkt att det här är en något lång avhandling. Lite väl lång, men den är så empiriskt rik också. Det är ganska bra att det kompenserar lite, för att det finns så många andra avhandlingar i Sverige som är empiriskt fattiga, men som försöker säga mycket mer. Det har ju en empirisk rikedom som är otrolig i detta. Och samerna har alltså inte blivit utpekad för systematiskt plagiat eller något sånt här. Och det är det enda normalt sett, det enda skälet till att någon betygsledamot bestäms för att säga att man inte kan släppa igenom en avhandling. Så det här är något helt unikt som händer just för samens del. Och jag har sett många avhandlingar, så till betygsnämnden i många år, och sett sämre avhandlingar på flera sätt och vis som går igenom utan några större problem. Men nu har det liksom blivit en... Den här avhandlingen har väckt någon slags positivistisk våg i en samhällsvetenskap som annars har större dragningar åt en slags relativism, kan man säga. För nu ställs det stenhårda krav på hur du ska kunna dela i bevis och hur man så att säga då kan hitta mekanismerna exakt och sådana saker. Det är liksom en total omsvängning här, och jag tror att den är mest politiskt motiverad faktiskt. Och jag tycker att man ska tänka på detta också, att vad samer gör är inte någon slags guilt by association trick här för att förleda oss, utan det handlar om organisationer som härmar andra större organisationer och antar samma strategi. Så de hör därför ihop på något sätt, ditt budskap som jag läser i alla fall. Och det är någonting som vi vanligtvis i samhällsvetenskapen gör när det gäller auktoritära rörelser i andra länder. Men här stöter man på patrull som är på ett helt unikt sätt Vi har ett par aktörer och organisationer som helt plötsligt älskar etikprövningsmyndigheten och GDPR-regler på ett sådant sätt som man inte sett tidigare tills just precis exakt nu. Och det här är då det är förstås något som är extremt för det som samen som han utsätts för då. Och, men det är inte unikt heller. Jag var i betygsnämnden för Evin Ismail som tog fram sin avhandling för mindre år sedan på sociologiska institutionen i Uppsala. Och hon skrev om muslimska brödraskapets antisemitiska inriktningar. Och hon har under tiden då blivit utsatt för hot, påtryckningar, påhälsningar i hemmet, tvingats koppla in polis och gått igenom saker som gjorde att hon nästan inte kunde disputera. Och det här är helt oacceptabelt att personer ska lida under de här förutsättningarna för att de tar upp viktiga problem. De flesta doktorander idag duckar helt och hållet för den här typen av frågeställningar därför att det betraktas som redan självmordet att träda in på de här politiskt känsliga områdena och försöka göra ett empiriskt arbete. Det är bara två personer under senare tid som lyckats göra detta. Och det är Evin och Samen. Och som har då utländsk bakgrund och som har insikter och ett helt annat driv och motivation då än många andra svenska doktorander har. Men detta bestraffas de systematiskt för. Och jag tycker att det också är för svagt på det sättet som universitet då inte faktiskt backar upp de här personerna när de utsätts för de här kampanjerna som de har råkat ut för. Jag vill bara säga, i ett större perspektiv, avslutar med det, så är det här, vi kan prata bara om själva avhandling, men det händer ju någonting med den akademiska friheten i Sverige också. Sverige var redan kända för att ha en låg grad av akademisk frihet på grund av att den styrs så hårt av politiker via regleringsbrev, finansieringen och forskningsråd och sådana saker. Det har varit ett problem länge och det har varit tilltagande, det är bara att läsa hur regleringsbreven är utformade till universiteten, så ser man det när man anger vilka teorier som ska användas av forskare. Det är helt oacceptabelt om man tycker att man har akademisk frihet i ett land. Men nu har det blivit mycket, mycket värre, för vi har fått ett etikprövningssystem som gör att jag kan som statsvetare inte citera en politiker som idag är levande och skriva om den utan att söka en etikprövning i förväg. Detta sker en demokrati i Sverige. Så är det idag. Ska jag forska om Sydasien, i Indien till exempel, och vi undersöker hur den auktoritära regimen begår brott mot individer, civilrättsaktivister och så vidare där. Då måste jag först söka etikprövning i Sverige. Får inte använda frågor som kan uppfattas som stötande. Dessutom måste jag söka etikprövning i landet innan jag kan få min etikprövning i Sverige att gå igenom. Jag måste vända mig till den auktoritära regimen för att få tillstånd. Jag fattar faktiskt inte hur vi har hamnat där vi har hamnat idag. Det här är helt oacceptabelt. Och nu ser vi hur samens fiende agerar. Det är GDPR och det är ÖNEP man vänder sig. Överprövningsnämnden för etikfrågor. Det här måste vi få ett stopp på. Och därför så har jag också en vädjan till framförallt riksdagsledamöterna som är här idag. Att man agerar snabbt för att vi ska få tillbaka den akademiska friheten i Sverige. Den stora demokratin i Sverige är beroende av den också.
Jag vet inte om någon av er vill kommentera det någon annan har sagt i panelen. Det ska finnas någon mick här så att riksdagsledamöterna kan få ställa frågor. Eller så kan ni komma fram hit. Lars, vill du komma hit istället? Och vi kan också komma. För jag hittar inte micken just nu. Du kan börja. Lars, får du läsa er mot kamerna?
Hej alla, Rashid Farivar heter jag, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och ursprungligen kommer från Iran, som alla vet om Iran. Jag är tacksam för din modiga forskningsarbete, bra jobbat. Och jag vet att du brinner för vad du talar om, man kan se det i din röst, det gillar jag verkligen. Riktigt bra. Och nu när detta seminarium är över, vi alla kommer gå till vårt jobb, och kanske om några timmar kommer vi glömma bort omgivningen. Många av oss inte ens vågar att tänka på, jag menar inte riksdagsledamöter i Sverige, vågar inte ens tänka på vad du sa precis. För att man är rädd att man blir rasist. Ens att våga prata om vad du nämnde öppet. Min fråga till dig är, och det är grunden för det svenska samhället tycker jag, präglas av naivitet och feghet. Det är den största anledningen att vi är. Vad vill du att vi som riksdagsledamöter gör? Jag vill gärna ha en lista över allting du vill. Men jag är ju väldigt ärlig. Gå och studera och se vad vi kan genomföra, förutom vad du nämnde. Den här utvecklingen ska stoppas. Annars blir det för sent för hela västvärlden och Sverige. Tack.
Ja, jag ska ge kort svar. Jag hoppas bara att riksdagsledamöterna läser avhandlingen och hittar lösningar. Inget mer.
Då heter jag också ledamot från samma parti. Tack så mycket för inbjudan. Superintressant seminarie. Jag har en fråga till opponenten, Kalle. Vad sa du? Ja. Jag uppfattade att kritiken som du lämnade framförallt inte drins sig på själva metoden som Samer använt. Att man letar efter fingeravtryck och att det här spåret av de här fingeravtrycken kanske inte är tydligt för att stödja de slutsatser som man har dragit. Men alltså, frågan som man ställer måste ju kunna ställas. Så är det. Det är där man börjar. Så då undrar jag, vilken metod skulle du själv ha föredragit för att kunna leda i bevis någonting liknande? En metod som han då inte har använt.
Fingeravtrycksliknelsen för mig var en väldigt positiv aspekt av det han har gjort. Snarare så vill jag säga att det har varit ett av de modigaste arbetena. Jag skulle själv ha drömt om att kunna göra det när det var något som samhället visade under 20 år nästan. För att samla de här fingeravtrycken och sammanställa dem. I sin avhandling så använder han pusselbitar. Men jag tänkte, det är lättare att komma ihåg att finna tryck på de personer som har försökt dölja sina verksamheter. Det är det som är det arbete som Sanna är väldigt stark på. Det material som har funnits i offentligheten. Men Sanna har grävt fram och tittat med förstoringsglas på de aktiviteter som har pågått. Och lagt fram ett material som är väldigt, väldigt tydligt att det har varit intentionen att skapa de organisationerna, att påverka, att driva på saker och ting i en viss riktning med ett mål som är politiskt och inget annat. Så att, ja, min framställning var inte alls kritisk, snarare än vi undrar över just det gedigna arbete som ligger bakom identifiering av fingeravtryck.
Tack så mycket, Ulrik Nilsson, och ledamot av Moderaterna. Några reflektioner tycker jag man ska göra till det här. Det första är naturligtvis att religionsfriheten är värd att försvara. Men den får inte gå så långt så att det får andra effekter. På samma sätt är den akademiska friheten värd att försvara. Och måste också kunna tillåta. Det här innebär ju sammantaget att Samer faktiskt har diskuterat två gånger. En gång inför en betygsnämnd, men också en gång inför den kritik som riktas framförallt från de som pekas ut i den här avhandlingen. Och det är ju bara att rikta en tacksamhet till att du har stått upp mot betygsnämnden är ju en sak, men alla de här utsatta situationen du har kommit ut med avhandlingen. Så jag har egentligen ingen fråga, men jag har en uppmaning. Lyssna till det råd min mor en gång gav mig. Du ska stå upp när det blåser, för när vinden mojnar räknas de stående. Stå på dig, för att det här behövs för att fördjupa vår bild av hur det ser ut idag. Sen kan jag inte stå här och säga att nu kommer jag att gå och lägga det här lagförslaget eller den här motionen. Men det är viktigt, ju mer kunskapen ökar, och det är forskningens syfte här, att ställa just de frågor som är svåra. Så stå på dig.
Hej, jag är ingen ledamot i tjänsteman vid Aktuell Utvecklings riksdagskansliet. Jag var precis i kontakt med Elin också. Så jag har ett par frågor. Och den ena är, finns det någon koppling till partiet Nyans när det gäller det muslimska brödraskapet eller islamiska förbundet i Sverige?
Det finns en del kapitel i Amali, så läs gärna det. Ja, gör det. För att jag kan sammanfatta det med två saker. Det finns koppling och en ledande figur i muslimska brödraskapet har stött helt hjärtat partiljans. Vi har rektor för Lazarusskolan som satt 4 år fängelse för att han tagit 10 miljoner kronor från skolans pengar för att starta bank. Han blev, stod i deras lista. Det finns bland andra väldigt tydligt också att Mustafa Said Isa, ordförande för Riksförbundet FIFS, på arabiska talade han till muslimerna i Sverige att rösta till partiet Nyans. Det märkliga är när han talade som representant för alla muslimska riksförbund i Sverige som får bidrag från SST. Det finns också i min avhandling till. Men titta gärna också på själva partiet. Partiet vill ha samma krav som ett delvis grepp 2006. Muslimer ska ha majoritetsstatus. Nummer 2, det är viktigast för att då i så fall ska de kräva ha särlagstiftning. Och när de reagerar i frågorna om vårdnaden till barnen och när de yttrandefriheten, brandbränning, exakt samma mål och strategier. Dessutom den kopplingen till Turkiet är väldigt tydlig.
Tack så mycket och jag ser fram emot att läsa den och bara den här tiden är väldigt omfattande. Alltså, jag ska ta med en helg som liksom, igenom den. Sen, nästa fråga är, hur ser du på framtiden när det gäller just utvecklingen av muslimska brödraskapet, dels i Sverige men också i Europa?
Så länge det finns identitetspolitik så kommer de nyttja tillfället och spela eller förställa sig som representanter för muslimer och genom det får de förhandla med partierna och ska fördelar för deras organisationer. Jag hoppas att det är dags nu för att partierna ska arbeta väldigt tydligt på hur definieras kultur, hur definieras identitet, sådana frågor som är avgörande för demokratiutvecklingen.
Så, då vill jag tacka så jättemycket för din svar. Tack.
Tack så hemskt mycket, Samuel. Arjen Kärpet, riksdagsledamot Moderaterna. Jag skulle vilja först reflektera över att det du har gjort med din avhandling har visat att det bevisligen är enklare att bli riksdagsledamot än att få en doktorstitel. Och det säger väldigt mycket om att det folkvalda liksom parlamentet, Sveriges riksdag, sen har vi vår fria akademi. Men det du har gjort, det är någonting politiken aldrig kommer lyckas med. Och det får den här normförskjutningen, värderingsförskjutningen. Det vill säga att det har funnits ett tankeförbud i Sverige. Och det har genomspelats alltifrån vår integrationspolitik, migrationspolitik. Och det är alltid när du går upp i halsen, då folk börjar tänka och då är det alltid för sent. Och det du har gjort är bevisningen att det är inte för sent. För att de här organisationerna är inte representanter för mina vanliga muslimska vänner. Jag har själv armenier från Iran, alltså kristen minoritet från Iran, då är det asyl från Iran. Jag har också sett hur islamistisk fundamentalism kan förstöra ett samhälle och fördriva människor och även sluta med folkmord. Det jag ville komma fram till är, nu har du riktat in dig på den sunnimuslimska gruppen, alltså muslimska brödraskapet. Men här i Sverige har vi också shia-islamska samfund som oftast går under raden. Moskén i Järfälla, som är direkt finansierad av den iranska staten. Där imamen är faktiskt har en högre ställning än ambassadören. För att det är den andliga ledaren som utser imamen. Och det är andliga ledaren som har högre rang än premiärministern som vi tänker i Sverige. Så min fråga är, kommer vi kunna se en avhandling även på den shia-muslimska sidan, där vi ser hur Iran har utövat ett väldigt stort proxykrig i hela sitt närområde. Där vi ser krig i Yemen, Syrien, Libanon, Irak och även i sitt eget land. Nu när äntligen iranska folket har ställt upp på egna ben och genomför faktiskt världens första islamistiska revolution i modern tid.
Så mycket. Mitt svar är att en sånt uppdrag behöver någon som kan persiska flytande. Så jag tar tillfället och ber forskaren som kan persiska att ta upp frågan. Det gjorde jag 2017 när Norén skrev sin rapport till MSB. Så kom 20-tals islamologer och ville se bevis att Islamiska förbundet i Sverige har koppling till muslimska brödraskapet, vilket jag gjorde här 10 februari. Så med dig hoppas jag att någon annan gör det på bra. Tack!
Ja, vi ska råka sig som Robert och jag vill framförallt tacka Sami och Robert också för att ni är så modiga. Det här är mycket mer än akademi, akademiska frågor, metodfrågor. Det här gäller människornas integritet och förmåga att stå för någonting som idag är vanligt. Det du har gjort, jag förstår du mycket väl, sätter dig i fokus för organisationer som använder våld. Inte bara våld, men en riktig terrorism ofta. Som politisk verktyg som ni har gjort väldigt viktigt. Du pratar om att det här landet fanns på en naivitet och täcker. Det är båda saker som brukar ta ut på. Just naivitet och täcker är viktiga. Det kan ju en fråga som vi kan inte diskutera idag, för att vi har inte så mycket tid. Men som kanske vi kan kommunicera och reflektera över. Är islamismens tolkning av profetens budskap rimligt på något sätt? När de föreslår en islamisering av samhället, det vill säga, de ser islam som något som ska regera all politik eller samhällspolitik. Är det orimligt att ha den tolkningen av islam? Jag vet att det är en jättestor, jättekomplicerad fråga, men jag lämnar det bara här. Inte meningen att du ska svara på den, men som är någonting som också måste diskuteras. Men vi är också jätterädda. Nej, islam ska vi inte beröra, men islamismen, det visst. Men finns det en rimlighet i det här talet? Jag tror att det är en väldigt viktig fråga som vi borde ställa oss. Tack så mycket, Sami. Tack så mycket, Robert.
Jag har skrivit en artikel på innan dagen om det här självkritik och islamska urkunder. Väldigt snabbt. Profetens tradition skrevs första gången 200 år efter profetens död. 200 år efter hans död. Så det kan ge också förklaring för att det finns egentligen ingen substans för att ta det som heligt. Dessutom att vi talade hela tiden om imamutbildning. Ja, vi har också religiösa utbildningar i Sverige, men i grund och botten har vi exegetik för att studera urkunder utifrån källkritiska ståndpunkt. Det har vi inte sett varken i arabvärlden eller muslimska världen överhuvudtaget. Det börjar nu i Frankrike och Tyskland. Och det jag ser fram emot att Sverige också stödjer en sån källkritisk studie för profetens tradition. Så att vi kan se var substanterna kommer från egentligen. Det är sagor som har inga historiska källor. Det finns inga historiska källa som man kan ha den som primärkälla som står profeten Muhammed eller hans fyra efterträdare någonstans i historiska källor. Allt det här är berättelserna som skrivits senare. Så det är det. Ska man använda vetenskap som statliga myndigheter som man ska utgå ifrån vetenskap, inte sagor.
Tack så mycket, tack för en intressant föreläsning. Jag är Erik Westroth, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Och jag var fram till och med 2022 även ledamot för kyrkomötet, vilket är då Svenska kyrkans motsvarighet i riksdag. Och inför kyrkomötet 2022 så hade det föregått en debattartikelväxling mellan då Magnus Ramstorp och Svenska kyrkan hurvida då Islamic Relief och Ibn Rushd var kopplade till muslimska brödraskapet. Och det finns ju så att säga en, de var helt oense om huruvida det fanns en sån koppling. Och kyrkomötet 2022 tog beslutet att man skulle sekretessbelägga sina interreligiösa samarbeten om det riskerade att samarbetet skulle kunna skadas om att det kom upp i offentligheten. Och jag läser på Svenska kyrkans hemsida här nu. Vad säger ni om anklagelserna mot att dessa organisationer att de har kopplingar till muslimska brödraskapet? Då skriver de att organisationerna själva tillbakavisar anklagelserna och framhåller att man är politiskt oberoende. Vi är medvetna om att finns debattörer och forskare som hävdar att det finns kopplingar till muslimska brödraskapet. Andra forskare har dragit slutsatsen att det inte finns några sådana formella kopplingar. Jag skulle vilja höra om du vill kommentera detta på något sätt, så skulle jag vara tacksam. Tack så mycket.
Med källor, öppna källor, och har jag visat vilka kopplingar finns mellan Islamiska förbundet och Ibn Rushd, mellan Islamiska förbundet och Islamic Relief. Det är samma personer. Samtidigt vill jag säga så här att jag ber Svenska kyrkan att läsa min avhandling, så att de kan komma till slutsatserna. Allt finns i fotnoterna och källorna är tillgängliga för alla.
Jag har en liten kommentar bara innan.
Magnus fråga var väldigt relevant med kärnvisning till en ideologi, en föreställning. Varje gång det har prövats att förverkliga en så omfattande idé, så har det blivit inbördeskrig i islamsk historia, oavsett var det startar. Så slutar det med att det finns total oenighet efter en kort period om vad är det som är sant, vad som är riktigt, vad som ska gälla. Vare sig om det är mellan shia och sunna eller mellan olika schakeringar inom varje grupp. Det handlar väldigt mycket i historisk mening om maktutövning, där man använder texter, föreställningar, historieskrivningar som maktmedel för att befästa eller underminera en eller annan. Det som förvirrar oss är att det framställs som religiöst. Men flyttar vi fokus till traditionella maktanalyser och historiska analyser om territorium, om att ta kyrkans guld i den staden, så ser vi att det rättfärdigas med religionen. I själva verket är det väldigt mycket materiella krig och sammanstötningar vi ser inom historien.
Jag vill tacka Samme väldigt mycket för att du tog dig tid att komma hit till Sveriges riksdag. Det är många riksdagsledamöter här på plats. Och Samme kommer finnas tillgänglig för er som vill ställa frågor på personligen nu efteråt. Och han är tillgänglig för de politiska partierna, gissar jag, om man vill föra samtal privat med honom också, såklart. Och tusen tack till panelen. Jag tänkte, de största offren för den här naiviteten som vi pratade om är förmodligen några av de vännerna jag växte upp med, som framförallt hade muslims bakgrund och var andra generationen svenskar ungdomar som drabbades av att liksom det fanns radikal islamism som fick växa upp i Sverige. Så du har gjort en avhandling, men jag tycker istället att också nu att du förtjänar att få lite fritid och läsa en bok, och det är ju en bok med potatiskan som handlar om just de här ungdomarna som växer upp i Sverige i det samhälle som då har präglats av radikala avsikter och radikal islamism. Så att du får lite en gåva med dig som är lite mjukare, liksom, mer berättelse istället. Så jag tänker att vi ger Samuel en stor applåd och så han finns tillgänglig här efteråt. Tack för att ni kom.
Jag vill tacka Robert för att tog initiativet för det här. Jag tillsammans med Robert ser till riksdagsledamöterna som sitter här. Ni har gjort björntjänst för vårt samhälle. Ni har gett fåtal personer otrolig makt. Och det här har stämplat alla muslimer som extremister, som fundamentalister, som ej kapabla att integreras i samhället. Nu är det dags att ändra på detta. Det är ert uppdrag.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Du hörde framförallt Samuel Egyptsson på telefon och på plats i Sveriges riksdag. Det ska nämnas att det inte är många journalister som spelat in hela och sänt det för allmänheten, men nu är det gjort som en public service till dig. För Same är det en jätteseger, men i ett svagt ögonblick som jag inbillar mig att jag delade med samtliga i lokalen kändes det som en seger för oss alla, inshallah. Dela gärna detta avsnitt med dina vänner. Be dem dela det med sina vänner. Du hittar länken till Samuels avhandling på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och du hittar länk direkt dit i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack för att du stöder Dekonstruktiv kritik. På patreon.com/aronflam är ett ord. patreon.com/aronflam, via PayPal, med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.